tre punkter om andlig restaurering. Första punkten. Esra öppnade boken. Det är källan till förnyelse. Esra öppnade boken. Hela det här händelseförloppet som återställer Israel på det inre planet har ett fokus på Guds ord. Det måste ha hänt någonting när de hållit på att bygga murarna under de här 52 dagarna, att deras hopp började väckas igen. Tänk om vi kan få bli upprättade som Guds folk. Och de inser att vi ska inte bara bygga den här muren, vi måste börja söka Gud. Och de söker på rätt ställe, nämligen i Guds ord. Notera att det här är ingen toppstyrd grej, att Esra och Nehemja säger nej, nu är det tid för bibelstudium. Nej, folket ber Esra att bära fram ordet som Gud har gett till Israel. Det här är ju före tryckpressens tid, så man hade ju inte, som vi kan ha då, varsitt eget ex av Guds ord, utan det fanns ju en skriftrulle i templet. Och man hade uppenbarligen låtit den bli liggande. Man hade inte burit fram den, inte läst den, inte studerat den som man skulle. Och det gäller ju inte bara när man har bokrullar, det kan ju gälla lika mycket när man har varsitt eget ex av Bibeln, att man faktiskt inte öppnar boken. Men det här är ju, det förstår ni ju, det här är ju en predikants drömtext, eller hur? Hela folket ber om att man ska bära fram Guds ord. Och det är ju liksom ingen små 12 minuters predikan, såg ni vad det stod? Från tidig morgon till mitt på dagen, hur mycket är det? Det är mellan 5 och 6 timmar. Vi måste få höra första Mosebok, andra Mosebok, tredje Mosebok, fjärde Mosebok, femte Mosebok. Vi vill höra Guds ord. Det har skapats en längtan efter. Vi måste komma rätt på insidan när nu det yttre börjar liksom vara på plats. Och man lyssnar hela förmiddagen. Det är det som förändrar allting. Det är det som vänder situationen. De lyssnar till Guds ord. Det här var som det står i texten, ordet som Herren hade gett dem. Det här är fantastiskt. Bibelns Gud, den Gud som vi tillber som kristna, är inte en okänd Gud. Han har gjort sig känd. Han har talat. Och det är klart, massa människor i vår tid hakar upp sig på det. Ja, men varför talar Gud i en bok? Jag tycker Gud skulle tala på andra sätt om man har sina egna teorier om vad som vore det bästa sättet för Gud att tala till oss människor. Och ja, visst, Gud har talat på många sätt. Han talar i skapelsen, han talar genom skönheten, han talar i människans inre. Men han har valt att framförallt tala genom sitt ord. Bibeln är en kommunikation ifrån Gud, där Gud kan bli väldigt personlig. Därför att vi måste var och en förhålla oss till det ordet. Och samtidigt så är det ett gemensamt ord, inte bara Guds röst till mig. Utan vi kan enas som ett Guds folk genom att vi hör samma ord. Och förhålla oss till det. Det är här förnyelsen startar. Vi tar kommunikation från Gud på allvar. Ungefär som gruvarbetarna som är instängda i gruvan i Chile. Det är inte ointressant för dem om det kommer en kommunikation från markytan, eller hur? Med information om räddningen. Med kunskap om hur de ska förhålla sig till den punkt när de kan räddas från sin fångenskap. Eller för att ta en kanske en mer positiv situation. Som när en yngling som är förälskad läser breven från sin älskade. Det är inte likgiltigt, det är inte ointressant. Det finns en iver och en hunger att komma åt det. Och det är det som verkar finnas här hos folket. När de ber Esra läsa. Detta Guds ord gällde hela folket, så ni hur det var markerat. Män, kvinnor, barn. Alla som var mogna, det är klart det finns. Du kan vara så liten så att språklig kommunikation inte är så meningsfull. Men i grunden gäller det alla. Alla behövde höra Guds ord. Inte som någon sorts magiskt att nu ska vi recitera eller nu ska det här sägas för att det ska sägas. Såg ni hur det underströks? Man lyssnade uppmärksamt. Och så tolkade man och utlade ordet. Vi behöver förstås hjälpa varandra att förstå den här kommunikationen. Esra stod på plattformen och läste och förkunnade. Sen hade han medhjälpare som förklarade och tolkade och utlade ordet för folket. Man möttes en dag efter för att fortsätta att studera. Och texten slutar med att man ändrar sitt beteende. Man upptäcker att man har missat viktiga saker som man inte har gjort på århundraden. För man har bara låtit Guds ord vara liggande. Man har inte byggt de här hyddorna i tacksamhet över befrielsen från Egypten. Det här är ingen GT-grej om någon skulle få för sig det. Okej, ordet verkar väldigt väsentligt i Gamla testamentet. Lyssna in aposteln Petrus. Jag kan läsa från första Petrusbrevet kapitel 1. I slutet av första verserna in i kapitel 2. Där skriver Petrus så här. Ni är ju födda på nytt. Inte ur en förgänglig sådd. Utan ur en oförgänglig. Guds levande och bestående ord. Herrens ord består i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Som nyfödda barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Jag vet, det finns bibelställen som talar om mjölk i kontrast till fast föda. Men det är inte så som Petrus talar om det här. Han tar bilden av ett nyfött barn. Och ni vet, en bebis är helt beroende av bröstmjölken från sin mamma. Och söker hela tiden det näringsintaget. Det är den bilden som Petrus vill frammana. Det är genom Guds ord, Guds levande ord, som vi har blivit födda på nytt. Och det är den som kan hjälpa oss att växa. Och det är genom den som vi ska bli räddade, det levande ordet. Och därför ska vi som en nyfödd baby som söker sin mammas bröst, så ska vi söka Guds ord. Så det här är en linje rakt genom hela Bibeln, Gamla och Nya testamentet. Punkt 2. Första var Esra öppnade boken. För det andra, Esra samlade ledarna. Det här är strategin för förnyelsen. Det som hände här var ingen tillfällighet. Det var ingen slump. Det var ingenting som bara råkade rulla igång. Det här var genomtänkt. In i detalj. Och jag tror att det är Nehemja. Strategen, organisatören, inspiratören som ligger bakom. Gud har hjälpt honom att lägga upp en plan. Låt oss se vad han gjorde. Det här är verkligen management by Nehemja och Esra. Det är ett gigantiskt stormöte. Det står att folket kom mangrant. Hur många var de? Ja, jag gick igenom det innan. De kom först 50 000. Och sen kom de 2 000. Så det blev 52 000. Och sen kom de en grupp till. De är alltså över 50 000. Och nu kommer de mangrant. Män, kvinnor och barn. Ja, det är klart det är någon som har influensan och inte kommer. Det är någon som... Men det är ett gigantiskt massmöte. Jesus-manifestationen, hur många var vi där när vi var där förra året? 20 000. 25. Det är alltså två Jesus-manifestationer. Dubbla Kungsträdgården. Så har du den här situationen. Ja, det här är ingen tillfällighet. Du får inte 50 000 människor samlas utan att ha organiserat det. Man har tänkt igenom. Man har bjudit in. Man ska inte vara vid templet. Det funkar inte med 50 000 där. Utan man ska vara vid vattenporten. Man har byggt en stor scen, en tribun av trä. För man inser, ska vi samla hela folket? Man kan inte stå ner på marken och tala. Vi måste få upp de som ska kommunicera. Så man har byggt en tribun. Det här har ju tagit några veckor att förbereda. Eller hur? Man har utsett smågruppsledare. Där är 13 leviter och sen är det 13 andra medhjälpare. 26 personer är utsedda för speciella uppgifter. Att hjälpa till vid massmötet. Man har organiserat olika platser där folket ska stå. Så ni att det stod att folket skulle stanna kvar på den plats där de stod. Och så skulle de här hjälpledarna gå runt. Det här är jätteintressant. Så här tror jag att en kristen församling behöver byggas upp också. Vi behöver massmötet, proklamationen, gudstjänsterna, alla möts tillsammans och Guds ord förkunnas. Och sen behöver vi det som man kombinerar massmötet med här. Den mindre gruppen. Där man kan tolka och utlägga och förstå Guds ord genom att själv få lov och processa det. Så här vore det ju tjänstefel för mig om jag inte underströk det som Arvid talade om med smågruppsarbetet, eller hur? Vi behöver mötas tillsammans alla i gudstjänst. Och sen behöver vi ha de små grupperna där vi kan få den här personliga hjälpen att förstå Guds ord och där vi kan få hjälpa varandra. Gigantiskt stormöte, välplanerat smågruppsarbete, genomtänkt ledarträning. Dagen efter stormötet bjuder Esra direkt hem ledarna. För vad då? Fira framgången? Nej. Ja, det kanske man också gjorde. Tackade Gud för att någonting var på gång. Men för att träna ledarna i Guds ord. Man fortsätter att studera Guds ord. Därför att ska ledarskapet leda någonstans måste det ha det fokuset. Och till sist en tydlig rollfördelning. Visst är det intressant. Det är Nehemja som har fixat allt. Han är den starke, solklare ledaren. Han har agerat så folk tycker att det är ett under det som har skett. Och nu ska det vara ett stort massmöte. Och man tänker sig, nu ska väl ändå Nehemja träda fram och sola sig lite i glansen av allt han har organiserat. Nej, Nehemja syns inte. Han kallar fram Esra. Som inte har ledarskapsegenskaper på det sättet. Men som har använt hela sitt liv till att studera Guds ord. Och som har fått gåvor på det området. Och Nehemja inser, det här handlar ju inte om vem som ska bli ledare och stå främst och vara starkast. Det här handlar om att Guds folk måste byggas upp. Jag har organisationsgåvor att gå in i dem. Esra, han kan Guds ord. Han får hela plattformen. Visst är det intressant? Var och en hittar sin gåva, sin plats, sin roll. Så att Guds folket kan restaureras. Så här måste vi fråga oss. Betlehemkyrkan 2010. Vilka olika roller kan vi gå in i för en andlig restaurering? Vad är vår gåva, vår kallelse? Vad kan vi bäst, var och en av oss, få vara till välsignelse för Guds folket? För det tredje. Esra levde av evangeliet. Och det ser vi av resultatet av förnyelsen. Vän av ordning kan ju då säga att det här är väl en anakronism. Alltså, hur kunde Esra leva av evangeliet 400 år innan Jesus dök upp på historiens scen? Esra kände inte till Jesus från Nazaret, hans död och hans uppståndelse. Nej, helt sant, det gjorde han inte. Men det är samma Gud och det är samma väg till frälsning i gamla och nya testamentet. Låt mig vara jättetydlig. Det finns inte en ond Gud i gamla testamentet som kräver gärningslära och en god Gud i nya testamentet som erbjuder nåd. Det där är en fullständig mytbild. Det finns en god Gud genom hela Bibeln och alla människor som någonsin kommer i kontakt med Gud kan göra det bara genom Guds nåd. Det gäller gamla testamentet och det gäller nya testamentet. Hur denna nåd skulle kunna vara möjlig kan man inte förstå fullt ut förrän vi ser Jesus och hans död och hans uppståndelse. Men det är samma nåd. Händelserna vid vattenporten visar att Esra levde av Guds nåd och Guds förlåtelse och Guds förbunds och levde av Guds förbund. Det kan vi se hur han hanterar resultatet av förnyelsen. Det blir ju nämligen så här. Man läser och börjar studera Guds ord. Och vad händer då? Människor blir förtvivlade. Man börjar gråta. Man blir full av sorg. Man blir full av skuld. Dels upptäcker man rent konkret att man har ignorerat saker som Gud har påbjudit. En speciell religiös högtid eller delar av den. Man har inte byggt hyddor som påminnelse om räddningen ur Egypten. Men den häftiga gråten, och jag vet inte om du har fantasin, kan du tänka dig 50 000 människor? Plötsligt blir det förstämning. Några börjar gråta, gråten sprider sig, man faller ner på knä. 50 000 människor börjar gråta. Anledningen är inte bara att man upptäcker den här nonchalansen som man har visat, utan jag tror det är att när man läser helheten av de fem Moseböckerna så drabbas man av insikten, vi har ju inte levt i det Gud har gjort för oss. Vi har inte levt i Guds kallelse för oss. Om vi tänker på vad Gud har gjort för oss, hur ser våra liv då ut? Om vi tänker på Guds godhet, Guds frälsning, Guds trofasthet, och plötsligt så framträder deras eget liv i sån trasighet så de börjar gråta. Och fler börjar gråta, och det blir en enorm förstämning i massmötet vid vattenporten. Och då kan vi någon sitta här och tänka, och jag vet att många moderna svenskar tänker ju så här. Okej, nu börjar det igen. Bibelns Gud, han är bara ute efter att sänka människor. Det var det som hände här, börjar människor lyssna till hans ord. Och det enda som händer är att man blir deprimerad. Jag hittade faktiskt ett citat här av Robert Louis Stevenson, han som har skrivit Dr. Jekyll and Mr. Hyde och Skattkammarön. I sin dagbok så skrev han om någonting som förvånade honom väldigt mycket. Han skrev så här en gång. Jag var i kyrkan idag och till min förvåning blev jag inte deprimerad. Att börja studera Guds ord eller att möta Gud, att det skulle göra människor deprimerade, det är verkligen ett missförstånd. Och det kan vi se av den här texten. Förvisso är det så att mötet med Gud avslöjar oss, och det finns ett verkligt utrymme för gråt och förtvivlan och förkrosselse. Kristen tro är realistisk. Den smetar inte bara över våra misstag och misslyckande, vår synd och vår inre korruption. Den talar sanning och allvar om läget. Att vi är mycket mer korrupta än vi någonsin vågar erkänna. Och det är det som folket inser. Men det som är poängen med kristen tro, det är ju inte att vi ska komma dit till en insikt om vårt förtvivlade läge och börja gråta. Som om Gud var någon så sadist som tänkte, äntligen har jag knäckt en människa till. Och här knäckte jag 50 000. Nej, inte alls. Ser ni vad Esra och Nehemja och leviterna gör? Det händer något jättemärkligt och jätteintressant. De stoppar gråten. Inte därför att massmötet håller på att gå överstyr. Det är inte det som är motiveringen. Fast det tar sin tid att stoppa all den här gråten. Det framgår av texten. Men de beordrar någonting motsatt, nämligen fest och glädje och njutning. Nej, nu kan vi inte gråta här. Nu måste vi glädja oss. Var och en ska gå hem och dricka sött vin och äta god mat och dela med sig till de som inte har och njuta av detta. Varför ska man göra det? Jo, det finns en tydlig motivering. Därför att detta är en helig dag. Därför att detta är Guds dag. Därför att detta hör ihop med Gud. Och det som hör ihop med Gud är inte sorg, utan glädje. Det är inte misströstan utan hopp. Det är inte förtvivlan utan härlighet. Helighet i Bibeln är förknippat med Guds härlighet och med Guds glädje, med Guds underbara väsen. Och på Herrens dag ska man fira och njuta av att Gud har kommit till oss. Den dagen ska vi inte tänka på vår synd utan på Herrens frälsning. Och det är det som Esra hjälper folket att upptäcka. Det är sant att vi har anledning att gråta för att vi är korrupta. Men hela grejen med att vi är Guds folk är ju att Gud har erbjudit oss en räddning. Och det är den vi ska tänka på. Det är den vi ska tacka Gud för. Och det är det som gör att vi ska glädja oss och njuta och dela med oss till människor. Utifrån det här följer sen en ny lydnad hos Guds folk. Jag tycker det är fantastiskt att Esra och Nehemja, utnyttjar inte folkets förtvivlan för att få makt över dem. De använder tillfället för att förkunna evangeliet. Att du som har misslyckats har anledning att glädja dig. På grund av vad Gud har gjort. Han bjuder dig tillbaka. Han vill upprätta dig in i sitt förbund. Vi får lov att vara hans folk. Och det är det som vi ska celebrera när vi möts till gudstjänst. Då firar vi det Gud har gjort för oss. Och därför bort med tårar och förtvivlan. Vi ska glädja oss i Herren. Det som vi sjöng om i sången som Maria hade skrivit. Det är glädje i Herren som är vår styrka. Och så får folket gå hem var och en till sig. Påminna sig om förbundet. Fira förbundet i en härlig måltid. Och så har situationen vänt. Och så slutar ju hela detta kapitlet med att nu var glädjen stor hos alla. Hos alla. Och varje dag från den första till den sista läste Esra rullen med Guds lag. Nehemja byggde upp murarna på 52 dagar. Hur gick den andliga restaureringen till? Den gick till genom att man öppnade boken från Gud och började läsa och tillämpa den. Genom att man samlade ledarskapet för att studera Guds ord och så att var och en kan hitta sin roll för att tjäna Gud. Och att man lever inte i ljuset av sina synder utan i ljuset av Guds förbund och Guds nåd så att det blir glädje hos alla i Guds folk. Och så blir det en andlig restaurering. Jag tycker det här är en underbar vision för Guds församling i Sverige och för oss i Betlehemkyrkan. Att öppna boken, att samla ledarna, att leva av evangeliet. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du är en Gud som vänder nöd och förnedring till liv och upprättelse. Tack för det som du gjorde i Esra och Nehemjas dagar när du vände situationen för Israels folk. Och nu ber vi dig för oss, var och en som individer, som människor, som dina lärjungar, Herre, om en andlig restaurering av våra liv. Och vi ber dig för oss i Betlehemkyrkan och vi ber dig för oss som kristenhet i Sverige om en andlig restaurering. Så att vi får glädja oss över ditt ord och över din frälsning. Amen.